I Efeserbrevet, som vi läste fra, så står det att och det var han som gav oss någon till apostler, någon till profeter, någon till evangelister, någon till hyrder och lärare. Det är vi med på. Så står det vidare: för att i helige kunde bli fullkommen gjort till tjänstegärning i Kristi legemes upp, till Kristi legemes uppbyggelse. Så det är varför han gav dem. Och så står det vidare: intill vi alla når fram till enhet i tro på Guds son och i kännskap till han, till mans modenhet, till allers mål för Kristi fyllde. När man i klassiska kristna kyrka, för exempel, ännu är det sån en dag idag, men det var knesatt för exempel på 1200-talet, det knesatt vid vedtagelser och kyrkemöter och lov och orden, att allmänliga människor inte måste läsa i Guds ord. Det var förbjudet att läsa i Bibeln i medelåldern. Man skulle helt upp till moderna tid för man fick lov till fritt att ha Guds ord ibland sig. För exempel tyskarna, de fick ju sitt språk fälles vid att Luther översatte Bibeln till deras morsmål. Och vi förstår inte idag vad det betyder att folk fick lov till att läsa Guds ord på sitt eget språk. Det är en självfölge för oss idag. Alla har adgang. Och när vi har hyrder och lärare och evangelister och så vidare bland oss, som Gud har valt till att göra sånt och sånt, så är det för att alla ska komma fram till sannhetserkännelse. Tidigare var det sånt att folket må inte komma till sannhetserkännelse, för det är någon som har erkännelsen, det är någon som har sannheten. Det är de som sitter på toppen av pyramiden. Det är filosofen och det är prästen och det är paven och det är eliten. Men de andra ska inte. Och det är den inställning eller den hållning där som jag försöker att plädera emot när jag är här. Det är väldigt viktigt för mig att säga det där. Och hvis du inte förstår varför det är viktigt, så bara hör jag säga det, så tänkte jag om. Det är otroligt viktigt. För exempel när Jeremia skriver i sitt 31 kapitel, och som det gentas i Hebreerbrevet 8-9 där omkring, hur skriker nu i farten, är det 8? Så står det sån här, ja, i det 8 kapitel 10 vers: för detta är den pakt som jag vill upprätta med Israels hus efter hina dagar, säger Herren. Jag vill ge mina lover i deras sinn, och jag vill skriva dem i deras hjärta, och jag vill vara deras Gud, och de ska vara mitt folk. Är det flott? Alltså jag bryter samman varje gång. Jag måste inte läsa så mycket för så jag knäcker helt samman när jag läser. Det är så flott. En sån tankegång som den bibelska är makelös. Här står det: och de ska icke lära vär sin landsman och vär sin bror och si, känn Herren. Varför? För de ska alla känna mig, från den minste till den störste ibland dem. Det kan inte vara meningen att en elite eller någon bedre vitne ska styra, välja, bestämma, förmynda andra människor. Det har aldrig varit Guds plan. Här är Guds plan. Han vill skriva sin lov i våra hjärtan, och ingen ska spöra sin nästa: känner du här? Ni ska aldrig känna han. Ellen White: alla må känna sannheten för sig själv. Man kan inte leva på andra. Präster faller i avmakt och i all möjlig slags avvik. Vi kan inte stole på någon människa. Det är inte människa vi stole på, det är Gud. Och därför den modell vi hade på tavlan igår, som Luther chockerade Europa med i sin tid, när han säger att vart människa har agång till Gud och vart människa är präst. Det är ju grundlaget för allt det som heter demokrati och frihet och människorättigheter. Det är den tankegång att lex animata, det är Gud. Och alla som försöker att göra sig till sån, en levande lov för andra, en domare över andra, en ledare för andra, i den betydning gör våld på den förbindelse som har existerat mellan Gud och det enkelte människa. Därför vi lägger an på att alla barn så snart de kan tänka, fortäller dem om Gud och lär dem till att finna ut Gud och känna Gud och be till Gud och ha erfaring med han, så att alla känner sannheten, som inte drivs hit och dit i ett värt lärdomsvärd. Du förstår forskjellen på det upplägg man hade i religiös sammanhang tidigare, och så var Bibeln säger, och vad en adventist borde stå för. En adventist står för öppenhet, tillit till alla människor, för han tror att alla människor är kallt av Gud. Alla människor är skapta av Gud. Gud är intresserad av alla, talar till alla, hör på alla. Och därför är det ingen som får monopol på sannheten. Och det är därför när vi läser om Jesus, så står det, han säger inte något privat. Han har en elite, han har disse 12 disipler som han lukker seg inn med, og så har vi noen sannhet. De forstod ting, for de var privilegierte på den måten. De forstod ting. Han sier til deg taler, til dere taler direkte, til andre taler i lignelse. Og situasjonen var sånn. Men hva ville han? At alle skulle komme til den erkjennelse. Og når vi nå snakker om om EF, så er det, så det er det altså min påstand, ikke bare en påstand, men det er altså et faktum, at i EF og i EU så har man tenkt annerledes om hvordan man skal lede folk enn det jeg står her og pladerer for. Og du vet, etter det som vi forsøkte å si i går, jeg tror det var mange som sov i går, i hvert fall stod jeg her og så at hver tredje person i salen sov. Det var veldig tungt å holde geisen, men og jeg raste gjennom alle disse overheads i håp om at en eller annen var våken. Og jeg vet ikke hva du fikk ut av det, men jeg skal forsøke å si noe om det på denne måten her. Vi har noe som heter tredeling av makten. Tredeling av makt. Og du kjenner tredeling av makt. Denne tredeling av makt som vi kjenner med den lovgivende, utøvende og dømmende makt, det er fra det såkalte Montesquieus tredelingsprinsipp. Det kjenner vi alle sammen, ikke sant? Fra den franske revolusjonen og opplysningstiden. Man sier at man kan må ikke ha dømmende makt blant lovgivende, og man må ikke ha utøvende makt blant lovgivende og dommende. Man må skille de der maktfaktorer. Det er vi med på, ikke sant? Stortinget gir lovene, regjeringen utøver lovene, domstolene dømmer. Og domstolene skal være helt uavhengige av regjering, som skal være håndlangere for hva Stortinget har bestemt som skal være lov i landet. Så det er veldig viktig at ikke disse føyer sammen. Og derfor for eksempel en sånn tredeling av makt, det er en sånn sunnhetstegn, en sånn garanti for at folk ikke forgriper seg på makten, at forgriper seg på andre gjennom maktapparatet. Så kan du se mange ting som kan underminere en sånn tredeling av makten, som for eksempel partidannelse. Folk tror, og det forkynnes vitt og bredt og tros av alle i gåsøgne, politikere, at man kan ikke ha et demokrati uten man har partisystem. Altså, jeg er jo ingenting i denne sammenhengen, men jeg tror ikke på det. Jeg tror det er et fabelaktig bedrag. Det er nettopp partisystem du ikke skal ha for å bevare den høyeste form for makt. For eksempel kommer du til tidligere Sovjetunionen, så sier man får ikke noe demokrati opp å stå her i denne her nasjonen og disse restnasjonene av Sovjetunionen før du får partisystemet dannet. Hva er partisystem? Det er interessegrupper. Folk råter seg sammen etter interesse, og så får du partiapparatur i pyramidesystem med pampene, og så stemmer folk efter ledernes lune og påfunn. Altså, det er igjen en nytt pyramide innenfor systemet. Og hvis du får for eksempel den situasjonen at mer enn 50% av representantene for eksempel i Stortinget tilhører et parti, så sitter det parti, den interessegruppen, med den lovgivende makt. Gjør de ikke det? For de kan votere hvilket som helst lov igjennom den interessegruppen. Og i og med at de har den lovgivende makt, så får de også regjeringen. For de har flertall, de tar også regjeringen. Så de har både lovgivende og utøvende makt. Og hvem har det? Det er partiet som har det. Altså, en interessegruppe har lovgivende makt i landet, og den samme interessegruppen har regjeringsmakten. Og hvis du da legger til i tillegg, som har i USA, at dommere er utvalgt politisk, så kan du få innflytelse på lovgivningsmakten også, på dommermakten også. Altså, hvis jeg hadde noe med det, heldigvis for verden at jeg ikke har det kanskje, men så vil jeg splitte opp det og forbyde det simpelthen. Altså, demokrati har ikke, det er et dårlig trekk i demokrati, det er et usunt trekk, det å fremme parti, ønske om parti. For eksempel i Maastricht-avtalen, jeg husker ikke paragrafen i farten, jeg glemmer nå, var det 71 der omkring, det er like mye, det er like mer, men altså, hør. Der står det at partiene, og det er utrolig at man sier sånt i Maastricht-avtalen, det er altså en grunnloven for det nye Europa, sånn som den står der i dag. Det står det at partiene skal spille den rolle, politiske partier skal spille den rolle som er målsetningen for unionen. En stadig nærmere union blant det europeiske folk. Det är alltså ett ytterligare brudd på vad ett parti är. För ett parti var upprinnelig en intressegrupp. Nu står det i grundloven vilken intresse man ska ha. Förstår du? Alltså det blir värre och värre. I viss grundlov, i viss lands grundlov står det att utan att det står en partisystem, att det är detta parti som gäller. Och det betraktar vi som toppmålet på tyranni formaliserat. Jag husker inte paragrafen, men det säger husker. Jag trodde det var 71, men det är husker inte. Det må jag finna ut av. Men alltså att man till och med i Maastricht nämner politiska partier som ska ha den och den funktion. Ska folk råta sig samman, det är en ting. Men ska man råta sig samman efter grundlovens angivelse, efter målsättningen i den grundloven. Förstår du hur förunderlig det allt är laget för att det ska stiga upp mot toppen i trekanten och makten och formål, alltså hänsikten ska liksom munna ut i den professionella eliten på toppen. Du behöver inte tro på mig, och det är advarande mot att tro på mig, för jag är fanatisk motståndare av maktmissbruk. Jag hatar det simpelthen personligt. Det passar mig inte personligt. Och när du läser Ellen White så säger hon: inställ i dina barn en kärlighet till frihet som intet kan kua. Fortell dina barn uavhängighet. Lär att stå på dig själv. Klar dig själv. Ligg inte någon till last. Kom till att älska frihet och uavhängighet över alla gränser. Det är någon vidunderlig råd. Och se utdannelse, uppdragelse, må ha det för öje och stille människor så självständiga och så uavhängiga som möjligt. För vart människa ska stå framför domen alene. Du får inte mor och far med. Du får ingen med. Du kommer fram. Du kommer alene till världen och du kommer nöjen till världen och du går nöjen in till doms. Och det är det alene. Så det är en väldigt viktig princip att hålla klart för sig. Att du ska överleva som syndagsadventist. Undskyld Frank, vad var det du hette? Du ska överleva, så ska du sannolikt bevara din uavhängighet och din individualism och din gudavhängighet. Du ska vara uavhängig av människor så vitt möjligt. Ingen är uavhängig av alla människor. Vi är alla avhängiga av varandra. Men du ska inte ligga under last och inte kasta dig under människor, men bli avhängig av Gud. Totalt avhängig av Gud. Barnlig, tillitsfull, alltid in under Gud, men icke under människor. Men behandla alla människor som skapte Guds bild som dig likvärdig. Och alla människor, vad heter han, gamle predikant i Altistansundet från Island, heter Islands Olsen populärt. Jag vet inte vad han egentligen heter. Han heter Olsen i hvert fall. Och han hade ett ord som han sa i Strömmen menighet där jag var 17-18 år eller där omkring. Så kom jag där, så hörde han hållit ett möte och jag var så imponerad över den man. Han kunde så mycket oldtidshistoria som jag hade aldrig hört om. Och så sa han en ting, han sa: husk på att alla människor du möter är dig en lärare i ett eller annat. Kan du huska att han sagt det? Förlåt. Vi har inte tagit bekommelsen i hvert fall. Långtidsbekommelsen virkar ännu. Men alltså han sa: alla människor du möter är dig en lärare i ett eller annat. Och det är en väldigt fin måte att säga det på. Att du alltid betraktar människor med respekt. Barn har något att lära dig. Äldre har det. Alla har det. Du avviser ingen människa. Det är den respekt för människa hvor du inte är under människa. Det är den sunne, ikke sant? Men tillbaka till den tredelning av makten, lovgivande, utövande och dömande makt. Jag ska fortälla dig att i Maastrichtavtalen och i den kommande grundlovsförslag som nu ligger på bordet från parlamentet, som skall, jag nämnde igår, skall upp till debatt i 96, så har man en fyrdelning av makten. Och det vill säga att man har det som heter lovgivande, utövande och dömande, och så har man centralbanken som den fjärde. Det är ett intressant fenomen. Nu är alla som sitter här, jag behöver inte fortälla dig det, för det är en EF-debatt i gång i Norge. Det har varit länge och jag är säker på att nordmännen är väldigt gott upplyst om det. Selv om jag inte vet någonting om som föregår i Norge. Det är lite pinligt. Det står här, jag läser aldrig norska aviser, jag hör aldrig norsk radio. Jag aner inte om som föregår i Norge, men jag vet ju att det är en EF-debatt i gång. Och jag har hört att Gro Harlem Brundtland är väldigt hissig på att komma in i europeiska fällskap. Men så vet jag heller inte mer. Jag känner inte namnet på en eneste minister i Norge. Det är pinligt, men sån är det. Jag hörde om en utrikesminister som försökte skapa fred i Mittösten. Jag visste inte han gjort det, så jag aldrig hört om honom. Så jag kommit liksom på avstånd, även om det inte är så långt borta. Men det vet ju att EF och EU är organiserad runt en så kallad marknadsekonomi och kapitalistisk ekonomi. Det är vi alla med på, inte sant? Och det gör att man har funnit ut att visst du ska styra en sån marknadsekonomi och inte att du ska få kommandoekonomi upp och stå som man hade i gamla Sovjetunionen och i ett överdrivet socialistiskt system, så må du ha pengemakten stå oavhängig av statsmakten i en världshänseende. Därför så har man oavhängighet självklart för lovgivning, säger man, utövande och dömande makt. Men detta är en ondsinnig lögn från EFs sida. För jag försökte fortälla det, eller antyd igår, det gjorde inte väldigt klart, det tog väldigt hurtigt igenom det, att lovgivande makt, vad är det? Det är ministerrådet. Utövande makt, det är kommission. Dömande makt, det är domstolen. Men man lovgir efter förslag från denna makt, och man dömer i favör av traktatens hensikt ut i denna makt. Detta är en sammanspist grupp institutioner som icke är avskilt. Det är nettopp det de icke är i EF. Och därför, hvis du läser, och jag anbefaler dig att läsa det, jag har den här, hvis du kan se den hurtigt. Jag har här en utgave av det nya utkastet, ny unionsgrundlov. Den har 47 paragrafer. Och den sista, näst sista, säger att enten stämmer du för det här, så ryker du ut i kulden. Det är alltid det, ingenting här. Det är intressant att den slutar på den måten, men här är det helt klart vad man vill. Man vill spisa dessa ledande institutioner i EF samman på grundlovsmässig basis. Så man upphör, man lade detta skille inte vara ett reellt skille som man har det i en rättsstat, i ett demokratiskt samfund som vi känner det.